the gospel, I am born to preach the gospel, and I sure do love my job. Oh yes, I have never been to no college, and I didn't get a chance in school. But when Jesus Christ anointed me to preach the gospel, he sure didn't leave me no fool. Oh yes, I am born to preach the gospel. I am born to preach the gospel. I am born to preach the gospel, and I sure do love my job. Well, we have a lot of educated preachers that's fixed up in their head and got their hearts unfixed with God and walking round spiritual dead. Oh yes, I am born to preach the gospel. I am born to preach the gospel. Sure do love my job. Well, you take old Nicodemus. Well, they made him out a ruler to rule. But he went by night to meet Jesus, and he found himself an educated fool. Oh yes, I am born to preach the gospel. Sure do love my job. Oh, preachers ought to stand together, but you see yourself, they have split. Now all the churches is a needing right now is a regenerated pulpit. Oh yes, I am born to preach the gospel. The gospel. I am born to preach the gospel, and I sure do love my job. Oh yes, I am born to preach the gospel. I am born to preach the gospel. I am born to preach the gospel, and I sure do love my job.
Född att predika evangeliet, sjunger Nina Hagen. Och jag som pratar heter Frank Lorentzon och jobbar med just det, att predika. Jag är präst i Stenstorp. Men är det så att vissa eller kanske alla av oss är födda till att bli någonting särskilt? Att det finns en plan för oss? Och kan vi i så fall, om vi skulle vilja det, undvika den? I grunden är det här en filosofisk fråga och den kallas för problemet med fri vilja. Hur fria är vi egentligen? Att jag har intresserat mig för filosofiska frågor är inte så konstigt, för innan jag blev präst för 15 år sedan så var jag under 20 år huvudsakligen sysselsatt som filosof vid universitetet. Men var det en slump? Eller gick det att ana redan tidigt att jag var ganska filosofiskt lagd, att det liksom var naturligt att jag hamnade just där? Ja, kanske. Jag vet inte hur alla sjuåringar är funtade, men många läser väl kanske Bamse eller Kalle Anka och sådana saker. Jag som sjuåring satt och filosoferade över sådana här saker. En tanke är inte den tanke du tror att du tänker, utan en tanke som får dig att tro att du tänker den tanke du tror att du tänker. Ja, det var kanske inte särskilt många jämnåriga som var intresserade av att ta den sortens diskussion med mig. Så klart grabben blev filosof. Men samtidigt, det var faktiskt en ren slump när det väl blev av. Det var så att jag hade börjat en datautbildning och då är vi framme vid hösten 86. Jag hade liksom inte riktigt vetat vad jag skulle göra av mig. Och min dåvarande fästmö, hon tyckte att jo, data, det är framtiden. Så jag började och jag tyckte väldigt mycket om den här utbildningen. Jag hann gå i ungefär en vecka och då sen på helgen så gjorde vi slut. På måndag morgon så sitter jag där i klassrummet lite sådär omtumlad som man är när någonting stort och omvälvande har hänt i livet. Och det tar väl kanske 20 minuter innan det går upp för mig att här sitter jag för att hon tyckte det var en bra idé. Och redan medan jag tänker tanken så har jag ställt mig upp och marscherat ut ur klassrummet. Och går upp till expeditionen, säger upp min plats och omtumlad befinner mig sen på skolgården. Och där någonstans hinner förnuftet ikapp mig. Och jag undrar, vad sjutton har jag ställt till med? Den här utbildningen var ju bra och egentligen ville jag absolut gå den. Men jag kunde ju inte vända tillbaka och ändra mig. Så då funderar jag, vad ska jag göra nu? Nu plötsligt så har jag ingenting planerat i mitt liv. Men något måste jag göra. Jag pluggar någon enstaka kurs, tänkte jag. Och så tänkte jag efter. Jo, men filosofi var ju kul då på gymnasiet. Jag läser en termin filosofi. Och så hamnade jag där. Mest av en slump. Så var det slump eller var det öde? Ja, det går att tolka både som. Precis som alla filosofiska frågor finns inga säkra svar, bara olika sätt att resonera, olika sätt att konstruera vår förståelse av verkligheten. Och vem vet, kanske var det någons vilja som drog där i trådarna.
Må din vilja ske. Må jag tystna nu, inte tala mer som du var förut. Ja, jag tystnar nu tills du ger besked. Tala för mig. Må din vilja ske. Må din vilja ske. Må min röst bli sann. Från min höga sten ropar jag ditt namn. Thank you. sol och sort och kolla oss nu. Dina barn som går med sin stump av ljus, med sin stump av ljus som vill bränna. Låt vår natt ta slut mot din vilja. Låt vår natt ta slut, må din vilja ske.
Innan den där datautbildningen, innan filosofin, så hade jag börjat läsa till präst. Jag upplevde en kallelse när jag var 14. Och till min stora förvåning får jag väl säga, eftersom jag fram till dess alltid tänkt att jag skulle bli matematiker eller logiker eller någonting sånt där. Men så kom kallelsen och jag engagerade mig i kyrkan och det blev teologi. Och vid 21 års ålder så kände jag behöver en paus. Jag hade inte sett så mycket av livet utanför kyrkan de senaste 7 åren och jag tyckte jag behövde distans. Och jag hade i ärlighetens namn allt mer kommit att tveka på om jag ens ville svara ja till den där kallelsen. För min bild av Gud på den tiden var av en ganska sträng och kontrollerande Gud. Och jag kände mig allt mer nedtyngd och ville kunna räta på ryggen igen och känna mig fri. Så jag tog alltså den där pausen för att fundera. Och det blev den där datautbildningen i en vecka. Och sen blev det alltså då filosofi. Och filosofin, den bet tag i mig. Och detta med Gud, det var något som jag faktiskt inte längre tänkte särskilt mycket på. Och så gick åren. Jag fortsatte med filosofin. Många år. Jag doktorerade. Och det är ju så att universitetet har 3 uppgifter. Att undervisa, att forska. Och sen har man en tredje uppgift och det är att förmedla till allmänheten det som man har kommit fram till. Och det tyckte jag var jättekul. Så jag, efter att ha doktorerat med en avhandling om just fri vilja, så åkte jag runt i stora delar av Västsverige och pratade alla möjliga och omöjliga sammanhang. Om fri vilja, om livets mening och allt annat filosofiskt som jag hade lärt mig under åren. Och så kommer den där dagen, november 2006. Jag inbjuder ni att komma till Trollhättan för att prata om meningen med livet. Jag håller min föreläsning och vi har en diskussionsstund. Och mot slutet, när det har gått nästan 2 timmar, reser sig en liten tant. Och när jag säger liten så menar jag det. Hon kan inte ha varit mycket över 1,50 om ens det. Och så säger hon med troskyldig blick: ja, nu har du pratat om livets mening i 2 timmar. Och du har inte nämnt Gud en enda gång. Och då tänker jag efter och så kommer jag fram till att nej, det har jag nog inte gjort. Och då tittar hon på mig med ännu mer troskyldig blick och så säger hon: kan det vara så att du inte tror på Gud? Och den där frågan, den drabbade mig. Jag hade ju tagit den där pausen för att komma till klarhet med vad jag befann mig i relation till Gud, till kyrkan. Och så hade jag inte på 20 år tagit tag i den. Så den här frågan, den blev katalysatorn. Och omtumlad på tåget på väg hem från Trollhättan så tog jag fram mitt kollegieblock och tänkte, nu är det dags. Nu måste jag göra upp med det här. Så jag skrev ner alla mina gamla invändningar mot Gud, mot kyrkan. Och så började jag fundera igenom dem, en efter en. Halvvägs ner till Göteborg så går loket sönder och vi blir stående. Och det är ett speciallok så man får skicka upp ett nytt likadant lok från Göteborg. Så det innebär att det tar en timme extra innan vi kommer ner till Göteborg. Och det är som om det var någon mening med det. För att när vi rullar in på stationen så stryker jag den sista invändningen. Livet med alla dess vändningar som har hunnit ske dessa 20 år. Och filosofin har gett mig redskap att ta hand om alla mina gamla invändningar. Och då tänker jag, ja, vad innebär det? Innebär det att jag är kristen? Nej, det gör det ju inte. Men det innebär att det inte finns några hinder längre. Så jag bestämmer för att gå till kyrkan nästkommande söndag. Det råkar vara domsöndagen 2006, så jag råkar gå till domkyrkan i Linköping. In kommer jag som försiktigt nyfiken och drabbas av det där kyrkorummet, av lukten, av rymden, av ikonerna, av den gregorianska sången, av förlåtelseorden efter syndabekännelsen, av välsignelsen när vi ska gå ut. Ja, allting går rakt in. Och ut kommer jag som tillhörig igen. Det var helt odramatiskt och livsförändrande på en gång.
Tro, jag får tro, måste tro. Tro, tro, jag får tro, måste tro. Tro.
Leva någonstans där jag slapp bevisa någonting. Skulle jag bli ödmjuk då, sitta still och titta på, nöja mig med allt och ingenting. Låta kärleken bli fri och ändå kunna säga vi, utan att förneka vem jag har. Så får vi ro. Jag är trött och livet går så fort. Han har börjat räkna ner handen där vi inte ser. Han är mycket tydligare nu. Och jag får tro på någon himmel. Tänk att tvivl alla kommer dit. Jag får tro på någon himmel. Varför har vi annars kommit hit? Jag har kanske timmar kvar, ändå har jag inget svar. Frågorna kom alldeles för sent. Men jag gör så gott jag kan. Det är svårt att vara sann. Det är lätt om samvetet är rent. Om det finns ett efteråt, någon som hör mig så förlåt. Finns det något sätt att börja om? Jag får tro på någon himmel. Tänk att vi alla kommer. Har vi annars kommit till?
Så nu var jag kristen igen. Och jag tänkte att det ska väl inte innebära någon större skillnad i mitt liv, utan jag fortsätter väl som filosof. Men där fick jag fel. Det tog några veckor, så gjorde sig kallelsen påmind. Och jag tyckte det var skämmigt att gå ner till Göteborgs stift och säga hej, här är jag igen. Efter 20 år säga att det är dags att ta tag i den där utbildningen igen. Men jag gick och stretade med det där i några veckor och sen till sist tänkte jag, ja men det är väl lika bra att få det gjort. Jag går ner och de kommer säga tack men nej tack. Så jag går ner helt förberedd på det. Så jag presenterar mig och säger att hej, jag vill bli präst igen. Jag får prata med rekryteraren. Och hon är entusiastisk. Hon tycker det är jättespännande att en filosof vill bli präst. Så det här ska inte bli några problem, tänker hon. Ganska omtumlad kommer jag ut ur läppstiftet där jag hade alltså varit på besök hos Göteborgs stift. Och tänker att ja, då får jag väl se hur det blir med utbildning då. Och det måste i alla fall ta ett år eftersom jag inte ens sökt och det är idag alla kurser börjar. Och den där går ju bara en gång om året. Så jag går upp i alla fall till teologiska institutionen där sekreteraren tar emot mig. Hon tittar på mina papper och hon säger inget på en stund och jag säger till sist lite grann för att hjälpa henne sådär. Ja, det kan inte bli något nu i alla fall eftersom grundkursen börjar idag och den är väl som alltid alldeles fullsatt. Grundkursen, säger hon. Den har du redan gått. Men det var 1983, säger jag. Det kan inte gällas. Det finns inga bäst föredatum på studier, säger hon. Varpå hon sen tittar mina papper och säger att vad jag kan se så borde det väl passa bra med religionsfilosofi för dig. Det är en våning ner om 20 minuter. Jag skriver in dig. Och så kommer det sig att jag alltså sitter där. Den dagen där jag trodde jag skulle visa för Gud att det blir inget av det här. Och har börjat läsa till präst igen. Livet är allt bra märkligt.
Igår när jag var ute på krogen så träffade jag Jesus. Han satt där och tog en öl helt själv. Jag samlade mod och jag drog ett djupt andetag och gick fram och sa jag behöver hjälp. Jag sa hörru du, kan du hälsa honom det.
Så kom då att jag måste på filosofen kläcka det här med att jag ska sluta. Och jag vet ju att det här kommer att väcka visst uppseende eftersom väldigt många av mina kollegor där är ateister och har ingen förståelse för att man tror. I alla fall var det så då, för nu snart 20 år sedan. Så jag väntar till en lunch när det är många i lunchrummet och så säger jag det helt enkelt att ja, jag ska sluta. Jag tittar förvånat på mig. Några med något lystigt i blicken, för jag har ganska mycket undervisning och den vill de gärna ta över. Men någon frågar efter en stund, och vad ska du göra istället? Ja, jag ska bli präst, säger jag. Och det utbryter ett gapskratt i rummet. De tror att jag skämtar. Det hade jag ju väntat med någon sån reaktion, men jag sitter helt tyst. Och då går det upp för först den ena och sen den andra och så småningom för allihop att jag skämtar inte, jag menar allvar. En pinsam tystnad breder ut sig i rummet. Och sen utbrister en av dem: och jag som trodde du var intelligent! Är det så att en förnuftig människa inte kan tro på Gud? Måste man vara lite dummare, lite galen, lite världs- och vetenskapsfrånvänd, lite svag eller lite naiv? Nej, jag tror inte det. Inte på något sätt faktiskt. För tro handlar inte om att förneka verkligheten, det som vetenskapen och annat lär oss. Det handlar inte om att förneka sitt förnuft. Det handlar om att i och genom verkligheten ana Gud. Den troende lever i exakt samma värld som den som inte tror. Fakta och allt vi kommer åt med våra sinnen och förnuft ser likadant ut. Men det är ordnat i ett annat tolkningsmönster. Vet ni vad kaleidoskop är för någonting? Det är en sån där, ser ut som en kikare med bara en tub liksom. Och om man tittar i den så ser man en massa färgglada mönster. Det beror på att det ligger en massa glasbitar färgade olika mönster där inne, eller olika färger. Och när man vrider sen på kaleidoskopet ett kvartsvarv åt något håll, så byter de läge och ett prisma bryter om hela bilden så att samma stenar med ett helt nytt mönster. Så en ny färgning av och ny förståelse av samma verklighet. Det är ett sätt att tänka vad det är att tro. Det är liksom det att vrida kaleidoskopet ett kvartsvarv. Ett annat exempel hämtar jag från en filosof som heter Jean-Paul Sartre. Han beskriver hur ett ungt par, och det är 50-tal och det är Frankrike och det är vår, och de är nyförälskade. De vill på något sätt fly undan stadens larm ut i den sköna naturen. Så de stannar bilen utanför en hage och de går över, klättrar över gärdsgården och bort till den där eken långt in i hagen. Eken som ska vara den fantastiska romantiska platsen för deras picknick. Och när de är framme vid eken så får de plötsligt syn på tjuren. Tjuren som inte alls är glad att se dem där. Tjuren som frustar och börjar ta sats. Och plötsligt ändras allt. Ja, egentligen inte. Fakta är precis de samma. Men nu märker de några till, nämligen tjuren. Men deras förståelse av verkligheten ändras helt. Nu är plötsligt eken en farlig plats. Och den där vägen, civilisationen, som de ville fly undan, det är dit de vill. Det är säkert. Det är tryggt. Att tro är som att få på sig andra glasögon. Allt är som vanligt och ändå färgat på ett nytt sätt.
Säger att kärlek är som älven som dränker allt i sin väg. De säger att kärlek är som en glasbit som skär dig när du tar den i din hand. De säger att kärlek är en törst som aldrig riktigt kan bli släckt. Jag tror att kärleken är en blomma och vi är ett frö. Det är väl som att hjärtat mitt som är rädd att brista och aldrig våga ta en chans. Tankar knappt halvt tänkta, något som bara snuddar som om det inte fanns. Om du nu är så här rädd för allt jävligt som kan hända och aldrig någonsin vågar släppa in, vad blir det då av hjärtat mitt när det brustit, när du inte blivit min? I mörka mörkret på andra sidan natten, när skräcken är allt du har och du är den sista jäveln som vi lämnar ensam kvar. Du vet att de säger att när vintern är som mörkast, så sår odlare sina frön som sen väcks av solens värme när marken färgas grön.
En gång för många år sedan när vi diskuterade hur vi skulle formulera inbjudan till konfirmationsundervisningen och vi kom ingen vart, så då föreslog jag följande rubrik: kom som du är, bli som oss. Naturligtvis tog ingen förslaget på allvar, tvärtom skrattades det åt det som ett lustigt skämt, vilket det väl i sanningens namn också var. Att få odla och utveckla sin unika individualitet är viktigt i vår tid, i detta världens mest individualistiska land. Men orden har stannat i mig och jag har idisslat dem vid åtskilliga tillfällen. Att inte förändras till allt större likhet med den Gud som är grunden för vår tro och därigenom faktiskt till allt större likhet med varandra, är inte det tvärt emot vår kallelse? Skribenten och journalisten Sara Kadefors, hon skrev så här i Göteborgs-Posten när hon 2006 hade varit på ett prästmöte och reflekterade över de präster hon hade mött. Och jag citerar: de såg fullkomligt normala ut. I mitt inre blev jag nästan lite upprörd. Jag menar, något slags påverkan måste det väl ha på en person att den tror på Gud och arbetar med att sprida hans budskap. Eller är jag konservativ nu? Jag tänker att om de kristna är precis som jag, så kan ju de lika gärna exkludera Gud. Slutcitat. Jag skulle vilja svara Sara så här: tack och lov att vi präster är som folk är mest. Och inte som Ingmar Bergmans präster. Eller som den där prästen i Så som i himlen, som är värst av alla i den filmen. Eller som den där lustiga figurerna i Halvvägs till himlen. Nej, vi är som folk är mest. Men nog händer väl något i oss av att vandra med Gud. För det är ju så att när vi vandrar med någon annan människa inom livet, vare sig det är med Gud eller alltså då med en annan människa, så blir vi ju med tiden allt mer lika, om än med bevarad särart. Vi kommer inte att tycka lika om allt. Vi kommer inte att bete oss likadant. Men kanske att vi med tiden blir allt mer genomsyrade av den vi vandrar med. Jag ska ge ett par exempel på det. Först en erfarenhet som jag fick 2015. Kommer ni ihåg den hösten? Det var då alla de ensamkommande flyktingarna kom till vårt land. då Reinfeldt pratade om att öppna våra hjärtan. Och det kom väldigt många ensamkommande unga människor. Från Afghanistan framförallt, men även från andra länder. De hamnade ofta på stora förläggningar. Och det uppstod i Göteborg en ideell organisation som försökte hitta lediga rum i villor där barnen hade flyttat ut och så vidare. Så att de här ungdomarna skulle kunna bo närmare skolor. Så att de skulle kunna leva i lite tryggare miljöer än i de här jättestora anläggningarna. Och den här föreningens ordförande, hon hörde av sig till mig och frågade om hon fick komma och prata på en gudstjänst i den församling där jag då jobbade. Och det fick hon ju såklart. Och vi träffades innan och jag var lite nyfiken, för det var en sekulär organisation. Jag frågade, varför kommer ni till oss i kyrkan? Jo du, sa hon. Jag har ju varit i alla möjliga och omöjliga sammanhang och ställt den här frågan om att upplåta ett rum utan att få ersättning för det. Och vet du vad? De enda som svarar ja, det är ni kristna. Och så tittade de på mig och så sa hon, varför gör ni det? Och jo, jag tror att det handlar om att den blir som en umgås. Och vi kristna umgås med en Gud som vill hjälpa alla som behöver det.
Jag vet att du släpper in varenda en till ditt kryp in. Men om det ska graderas på något sätt, vet jag en tant med förtursrätt. För när andra gick med listor mot att få flyktingar bredvid, advokaten och magistern, de skrev på dem med. Ja, alla utom hon var överens. Och till sist såklart förläggningen bränns. Om jag kommer upp till Jesus på något sätt, frågar han nog inte något om fel och rätt. Har du älskat allt du pallar varje dag? Hans fråga, och vad svarar du och jag? Här tror du väl att visan är klar, med en moral så uppenbar. Och tv gjorde reportage, varenda smyg Adolf drog av sig sin mustasch. Utom han som gick med listan, han hängdes ut vid skampålen. Ingen kändes vid han, ingen ville vara hans vän. För så går det till här ut i kalla nord, att man håller med den som för tillfället för. Om jag kommer upp till Jesus på något sätt, svarar du och jag. Jesus, jag är inte bättre, jag vill inte ha något bråk idag. Hela trakten tyckte han var bäng, men nu så kommer min poäng. För när alla gick i kyrkan, ja det var ett kristligt place, så fick rassesnubben sitta för sig själv med skamset face. Den enda som satte sig bredvid var enda tanten, hon som vägrat vara med. Om jag kommer upp till Jesus på något sätt,
En holländsk anfader till mig, vid namn Christian Fredrik. Han levde på 1800-talet och på den tiden var Indonesien en holländsk koloni. Christian Fredrik, han ville bli rik, så han åkte dit. Och på 5 år så gjorde han sig också rejäl förmögenhet. Men han var en from man och han drabbades av samvetsnöd ju längre han var där. Han såg hur illa ursprungsbefolkningen behandlades av de holländska kolonisatörerna. Han såg hur många barn blev föräldralösa när deras föräldrar dog i holländska fabriker. Så han kände, jag kan inte bara åka härifrån. Så han bestämde sig för att han skulle starta ett barnhem. Och sen startade han ett till. Och ett till. Och ett till. Ja, han stannade faktiskt i 5 år till och brände hela förmögenheten på en kedja barnhem. Han kom att kallas de föräldralösas fader, men när han återvände hem så var han precis lika fattig som när han kommit dit. Hans barnbarn, min morfar, som också hette Christian Fredrik och också var holländare, bildade familj strax innan andra världskriget. Så kom då kriget och ockupationen av Holland. Och morfar blev våldsamt upprörd när han såg att judarna var tvungna att börja bära stjärnor på sina kläder. Och när sen judarna började deporteras så valde han och mormor att hjälpa till och gömma judar och smuggla ut dem ur landet till det neutrala Schweiz. Varför då? Det var inga han och mormor kände. Och det var med fara för deras eget liv. De som hade 3 små barn att ha ansvar för. Men de var mycket fromma människor. Och när jag många år senare frågade morfar vad som fick honom att fatta det här beslutet så sa han, det anstår en anständig människa att hjälpa sin nästa när denna är i nöd.
When the best of me is barely breathing, when I'm not somebody I believe in, hold on to me. When I miss the light, the night is stolen, when I'm slamming all the doors you've opened, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me when I forget I need you. When I
to me. somebody loves me better. Hold on to me. Hold on to me.
Mitt liv har haft många vändningar och faser. Jag, som stadsbarn, bor nu sedan drygt 5 år i Floby med min familj. Och jag arbetar som landsbygdspräst. I början fick jag ibland den förundrade frågan av folk som hört att jag både doktorerat och arbetat som stiftsteolog i Göteborg. Vad gör du här? Men vet ni vad? Jag är precis där jag ska vara. Och jag stortrivs med mitt liv här i Skaraborg.